Vilken dag det är. Påskdagen. Solen skiner och det är varmt ute. Och under påsken så får vi ju blicka tillbaka på det som är för oss som församling, som kristna, världshistoriens viktigaste stund. Världshistoriens viktigaste helg kanske vi ska kalla det. Det är de dagarna när Jesus dog och uppstod. Och vi har haft lite olika samlingar den här helgen där vi har fått påminna oss om detta. Och idag så fokuserar vi in blicken särskilt på graven. Den är tom. Den grav där Jesus blev lagd. Vad hände sen? På en av tavlorna i konstutställningen en trappa ner. Jag vet inte om ni har tittat på den redan, konstutställningen, men ni får göra det här efteråt om ni inte har missat den. På en av tavlorna så är det avbildat när Jesus möter Maria efter att han har uppstått. Titta på den tavlan, den är målad av Evy Karlsson, en kvinna i våran församling. Och jag har tänkt på den där bilden, den där mötet, kvinnan vid graven. Hon går dit, hon har följt Jesus en tid när han levde. Hon var med när han dog. Och hon tänker att hon ska gå till graven för att jag ska smörja hans kropp. Och när hon kommer dit så händer någonting oväntat. Vi är vana vid det, men hon är inte det. När hon kommer dit så står det i Johannes evangelium. Och jag tänkte vi skulle läsa om det nu. Från vers 1. Och jag tänker så här, nu när vi läser så får du gärna liksom läsa med om du vill. På skärmen eller ta upp din dator. Din bibel menar jag naturligtvis. Ta fram din bibel och läs med själv om du vill. Eller bara sitt, blunda. Försök se den här scenen framför dig. Du ser en klippvägg där en grav uthuggen i den här klippväggen. Det borde vara en stor sten framför, men stenen är inte där. Det är fortfarande mörkt. Och Maria kommer. Maria som förmodligen fortfarande liksom är ledsen. Men jag tänker mig att hennes tårar har liksom tagit slut någonstans. Men där, i den känslan kommer vi till graven. Och det är den känslan som är när vi börjar läsa. Det står så här. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet, den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod kvar utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesus kropp hade legat. Den ene vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne: kvinna, varför gråter du? Hon svarade: de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, rabboni. Det betyder lärare. Jesus sa till henne, rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Amen. Jesus har uppstått, mina vänner. Graven är tom. Maria, den här vanliga kvinnan, tänker jag, som följde Jesus, hon var den som först fick se honom uppstånden. Fantastisk känsla, uppdrag, uppgift hon fick. Och jag tänker så här, bara som en liten parentes, att om det hade varit så att de här fyra evangelisterna som har skrivit i Bibeln, om de hade helt och hållet själva hittat på att Jesus verkligen, eller liksom att Jesus skulle ha uppstått, då borde det varit lite dumt av dem att skriva att det var en kvinna som såg honom först. Alla evangelisterna skriver om att det är kvinnor. Vissa lägger till några kvinnor till i det här som är vittnen till att graven är tom. För kvinnans vittnesbörd var inte lika mycket värd som mannens på den tiden. Så någonstans säger jag, men det är okej, det kommer några män också naturligtvis. Men det var ändå hon som mötte honom först. Det var hon som fick uppdraget, gå och berätta för de andra att jag uppstått. Och hennes namn har sedan ringt genom hela historien tack vare detta. Tänk, sån Gud har vi. Han bryr sig inte så jättemycket om vad vi människor tycker och tänker om olika saker. Utan han ser värdet i denna kvinna. Hon ska få vara den som möter Jesus först. Jag tänker att det ger det trovärdighet. Jesus har uppstått. Vi kan lita på det här vittnesbördet som står i de här evangelierna. Det här, jag tycker det här är fascinerande, att det är en slags händelsekedja som sker här. Att först kommer hon dit och ser stenen är borta. Och då springer hon. Hon tittar inte först. Sen kommer killarna och tittar där. Och de går hem. Men Maria stannar kvar. Hon är där ensam. Jag tänker att kanske var det fler kvinnor med som inte det står om här i texten. Men de kanske också gick hem. Men det var Maria var kvar där vid graven. Och så hör hon honom, Jesus, säga Maria. Tänk det här personliga mötet. Jag tycker det är så fantastiskt. Hur Maria kunde vara där ledsen och tänkt, hon måste ha tänkt så mycket tankar. Han har inte bara dött, nu har de tagit hans kropp också. Och så står han där och säger hennes namn. Vilket fascinerande möte. Och jag tänker just det här, att han möter en individ först. En enskild människa, en person. Och som i sången här han sjöng så fantastiskt fint, den här passionssalmen. Så tror jag att vi också kan få se det där, liksom hur Jesus uppstod för mig. Så som Maria upplevde i den stunden. Hon måste ha känt det. Det var för mig som han uppstod. Liksom. Har han fått liv igen? För att jag, wow! Och det kan du få känna och tänka. Att det är för dig som han uppstod. Om det hade varit så. Att det bara fanns en enda människa som han behövde dö för. Och det var du. Så hade han gjort det. Jag tror att vi kan tänka så. Och vi kan göra det här väldigt personligt. Ta det personligt, brukar vi säga. Ta det inte personligt, brukar vi säga. När vi liksom vill ge lite kritik, men människor ska inte ta det för personligt. Va? Men nu säger jag, det här är uppståndelsen, Jesus uppstånden. Ta det personligt, min vän. Vi vänder på det. Det är för dig. Men det stannar ju inte där. Det fortsätter ju texten. I kapitel 20 fortsätter det med att han möter många på en gång. Vi läser vers 19. På kvällen, samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, Frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sände jag er. Och sen han sagt detta andades han på dem och sa. Andades han på dem. Och sa, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Han visar sig för den enskilda individen Maria. Men sen kommer han till sina lärjungar. Och hans lärjungar då, det var ju inte bara de 11, alltså de som fanns kvar och de 12 som han hade valt ut. Utan det var ju många fler som var hans lärjungar. Jag kan inte säga 100% hur många de var som var med här. Men det var en större grupp. Och det här var redan samma kväll. Det är precis som att Jesus är, jag kan inte riktigt hålla mig. Jag måste ändå åka och träffa grabbarna liksom. Och tjejerna också. När vi läser de andra evangelierna och också fortsätter i Johannes så står det liksom hur Jesus visade sig för många människor. Paulus han skriver om uppståndelsen i sina brev och särskilt i första Korinthierbrevet 15. Och där skriver han i vers 6 att Jesus en gång visade sig för 500 personer samtidigt. Det är ganska mycket fler än vad vi är här inne idag. Det finns många vittnen på att Jesus har uppstått. Och han mötte alltså Maria, individen, men också skaran, gruppen, gänget. Och det tänker jag om oss när vi ser på våra liv och hur vi lever. Att, ja, men en av de klassiska bibelverserna, Johannes 3:16, Gud älskade hela världen så att han gav den sin enda son. Det var för hela världen, för alla människor. Och samtidigt är det här att du är en individ. Du är en person och Jesus dog för dig. Förstår ni vad jag är ute efter? Att båda de här perspektiven, jag tycker det är fascinerande och häftigt. Hur Jesus verkligen visar med hur han agerade efter uppståndelsen. Att det är för dig som person. Men det är också för oss som gemenskap, som församling, som familj, som kristna i världen. Som han uppstod. Skulle du varit ensam i hela världen så tror jag att Jesus hade gett sitt liv för dig. Men du är inte ensam i världen. Du är en del av hela världen. Gud älskar alla människor lika mycket som dig. Och han gav sitt liv för oss alla. Så jag tänker att vi kan få leva i den där spänningen, i den där dubbelheten. Att vi kan få möta Jesus, den uppståndne, som personer, som enskilda. Han vill leva med dig. Men han vill också möta oss som gemenskap. När vi firar gudstjänst tillsammans. När vi firar nattvard. Tänk när vi firar nattvard tillsammans. När vi påminner oss om det han har gjort. Döden, uppståndelsen, som en gemenskap, som en kropp. Då är vi inte liksom bara var för sig, utan vi är en gemenskap. Och det här tycker jag är så stort och så starkt. Och jag vill bara lyfta en grej till kring påskens budskap, som jag tänker att det här är också ganska viktigt för oss. När vi läser den här texten så är det ju, jag tänker mig att Maria, när hon kommer till lärjungarna, säger att stenen är borta. Det är först då Simon Petrus och Johannes som får höra det här. Och jag tror att de hade svårt att förstå och tänka det, att det verkligen var sant. Alltså, nej, vi måste dra dit. Och så springer de. Och så den här lilla parentesen då, att Johannes springer snabbare än Petrus. Jag vet inte om han ville bara skjuta in det lite sådär, bara så ni vet. Eller så säger det någonting om deras personligheter också. Att Petrus, när han kommer dit, han går rätt in. Johannes är lite mer försiktig så tittar in. Men det står ju också i vers 10 att de gick hem. Och visste inte riktigt, vad ska vi göra av det här nu då? Ja, okej, graven är tom och han har ju faktiskt sagt att han ska uppstå. Johannes trodde, står det, på det som Jesus hade sagt innan. Men vad ska vi göra nu av det här? Vi går hem. Kanske jag också hade gjort det, jag vet inte. Men sen fick de möta Jesus. Och de började verkligen tro. Och när vi fortsätter att läsa i Apostlagärningarnas inledning så förstår vi att lärjungarna var oroliga. De var nervösa, de var till och med rädda. De vågade inte liksom gå ut bland folk knappt för att de var rädda för att samma öde skulle drabba dem, att de också skulle bli dödade. För att de följde Jesus. Så de låser in sig, som vi ju läste i texten här, och Jesus kommer ändå fast det var låst. Men när vi sen läser i Apostlagärningarna kapitel 2 om lärjungarna har blivit uppfyllda av den helige ande, då låter det lite annorlunda än att nu går vi hem. Då säger Petrus så här, vi kan läsa i Apostlagärningarna 2 och vers 23. Här är inte Petrus längre nervös eller rädd. Nu predikar han frimodigt. Då säger han så här, Apostlagärningarna 2, vers 23. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Jag älskar den där meningen. Det var inte möjligt för döden att behålla Jesus. Jesus vann seger. Amen. Han har vunnit, livet vann. Jesus vann över döden. Och när jag läser om det här så är det väldigt lätt för mig att dra det här till sportvärlden. Jag är en nörd, jag vet. Men när jag tänker tillbaka så är det liksom, jag ser mig själv sitta i typ soffan hemma. Och så har vi något av mina lag som liksom slåss om att vinna någonting. Det var länge sedan nu Modo vann SM-guld, eller hur Patrik? Ja. Och de är ganska långt ifrån att göra det just nu också. När de ligger i allsvenskan. Vi får väl se. Men 2007, mina vänner. 14 april, nästan på dagen. Då vann Modo SM-guld. För andra gången i historien. Dagens starkaste amen. Vad gjorde jag då när jag satt där i soffan? Ja, jag satt inte längre. Ja! SM-guld, 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 liksom. Ja, kanske inte riktigt så, men det var något i den stilen. 15 år sedan nu, jag längtar fortfarande. Finalen mot Linköping, det är också viktigt. Att det var Linköping de slog alltså. Men den segern, mina vänner, ett år senare, det var något annat sketet lag som tog den istället. Ja, säkert Färjestad, det brukar vara dem. Dryga Färjestad. Det är väl ingen som hejar på Färjestad egentligen, va? Nej, kan man inte göra. Förlåt om det är någon som gör det nu, det är klart att få göra det. Men det är ju fel. Vi har inte folk i den här församlingen som tar pastorns ord på helt dödligt allvar, va? Nej. Nej. Ska jag gå vidare nu? Ja, okej, jag går vidare. Den segern, för ett år senare är den inte så viktig längre. Men Jesus seger, mina vänner, den gäller för all evighet. Den segern pågår. Den segern är vunnen då och gäller nu. Hur borde vi fira den segern? Hur borde jag fira den segern om jag ställer mig och skriker och jublar för ett SM-guld? Den segern var inte mot Linköping eller Färjestad eller något annat lag, utan det var över döden själv. Vi i kyrkan kan ju liksom inte bete oss hur som helst. Vi kan ju inte dansa omkring i kyrkan, eller hur? Det går ju inte. Vi kan ju inte skrika ut våran glädje, eller? Jaså? På påsken brukar man ju göra den här att någon säger Jesus är uppstånden och sen svarar de andra, ja, han är verkligen uppstånden eller sannoliken uppstånden. Ska vi göra den då, eller? Är ni med på den då? Ja, men är ni taggade eller är det en bra, är det en viktig seger Jesus har vunnit då? Ja, men låt det höras nu då. Ha? Jesus är uppstånden. Ja, det är bra alltså. Jesus är uppstånden. Jesus är uppstånden. Amen. Det är sant. Det är sant. Han är uppstånden. Det var inte möjligt för döden att behålla Jesus. Har ni tänkt på vad mycket vi säger med de här tre orden? Vi säger, när vi säger Jesus är uppstånden alltså. Då säger vi att Jesus, han var verkligen död. Men han har fått liv igen. Och vi säger också att han är inte död nu. Nej, han är uppstånden. Han lever fortfarande. Och vi säger att Jesus, han har gjort det som ingen annan gjort genom hela historien. Att han på något sätt i sin egen kraft lämnade döden och graven och uppstod. Och fick liv. Och vi säger också att vi ställer oss liksom tillsammans med människor i hela världshistorien, miljontals kristna, och säger, proklamerar, vi tror fortfarande nästan 2000 år senare att Jesus är uppstånden, att han lever. Därför är det otroligt bra att vi gör det. Det är starkt att vi gör det. Vi säger också att det finns en Gud som kan göra mirakler, som inte följer naturens lagar, fastän det är han själv som har format naturens lagar och mönster. Och vi tror på denna Gud. När Paulus skriver i första Korinthierbrevet 15, jag har redan pratat om det lite grann, men det är hans liksom längsta stycke han skriver om något ämne i Bibeln. Och när vi läser Paulus brev så kan vi veta det, lita på det, att när han skriver ett långt stycke om något, då är det inte bara för att han tycker det är kul att skriva om det, utan det är för att det här är viktigt. Och när han skriver om uppståndelsen så skriver han i princip, alltså det här är lite sammanfattning, att Jesus har verkligen uppstått. Ni kan lita på att det är sant. Ni kan utgå från att det är på riktigt. Bland annat med det här med att det är 500 personer som har sett honom. Många av dem lever fortfarande, skriver han. Ni kan gå och fråga dem om de har sett Jesus. De kommer säga ja. Så ni kan lita på detta. Men så säger han också så här. Att det är totalt meningslöst att vi predikar. Ja, att vi tror överhuvudtaget. Ifall Jesus inte skulle ha uppstått. Varför skulle vi samlas till gudstjänst överhuvudtaget om det inte var så att Jesus var uppstånden? Det är liksom, det är grundläggande för vår tro, för att vi samlas, för att vi lever som kristna, är att Jesus har uppstått. Och jag tänker att det är lite så här retoriskt skarpt. Så där. Det är meningslöst. Varför ska det samlas? Det är meningslöst om inte Jesus har uppstått. Men det är också spot on, eller hur? Det här är så centralt i våran tro, att Jesus har dött men fått liv igen. Och i den här texten så skriver han också i vers 54-57 att döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Amen. Det är fantastiskt. Vi kan få leva i den seger som Jesus har vunnit. Döden tror att den har vunnit varje gång en människa dör. Men döden har fel. Döden har inte vunnit segern. Den har haft fel hela tiden. Livet vann genom Jesus. Och det är därför prästen Karl-Erik Salberg, känner ni till honom? Han var präst i Sankta Klara kyrka i många, många år i Stockholm. Han dog för ett tag sedan, men innan dess så sa han: när ni hör människor tala om att jag är död, så tror de inte. För då är jag mer levande än vad jag någonsin har varit. Och det vill jag också leva efter. När ni hör att någon säger Lukas Gniste har dött, tror de inte. För då lever jag fullt ut tillsammans med min Herre. Det är mitt hopp, och det kan också få bli och vara ditt hopp. Jesus seger över döden ger oss hopp om ett evigt liv, och vi kan leva i det hoppet redan här och nu. Så jag tänker att Marias möte med Jesus som uppstått lär oss att Jesus, han vann seger. Det gäller dig och det gäller mig. Och sen läser vi vidare om hur Jesus mötte människorna, många samtidigt, så ser vi det att han uppstod för oss som gemenskap, som helhet. För varje människa på denna jord. Och om vi tror på detta så blir våra synder utsuddade. Synden som borde lett till död, som Paulus skriver i den här versen, att det är dödens udd. Men den udden, mina vänner, den är bruten. Döden har ingen makt över den som har blivit förlåten. Amen.